Först tack för att jag får gästa er igen. Jag vet inte vilken sommar i ordningen detta är, men det är också helt ointressant. Jag drar mig till minnes att när jag var ny i Smyrna, det är ju 25 år sedan, så hade vi en årligt återkommande ungdomskonferens någon gång på hösten, och Sven Reichman var talare där, jag vet inte hur många år i rad. Jag fick förtroendet att hälsa honom välkommen även detta år, mitt första där. Jag var spänd för uppgiften, och jag sa så högtidligt jag kunde att det har ju blivit något av en årlig tragedi att du besöker oss. Så jag. Hoppas det inte ska bli så eller kännas så den här kvällen, utan att vi kan få en god tradition. Jag ska också, innan jag läser två texter, avbörda mig en hälsning från er gamle pastor Niklas Pienzo, som ju har gästat oss idag på förmiddagen i Smyrna kyrkan. Och han bad mig hälsa till er alla. Han är ju utlokaliserad till Stockholm, om någon skulle ha missat det. Jag läser två texter, den första ur Matteus 16 kapitel, verserna 13-18. När Jesus kom till området kring Caesarea och Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och så 10 kapitel senare i samma bok, men i tid, inte så väldigt mycket senare, så läser vi följande. Petrus satt ute på gården och en tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom, och hon sa till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nasaret. Han förnekade det på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem, det hörs på talet. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. Och i samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och han grät bittert. Låt oss be. Herre, jag ber att det där undret skulle hända, att ditt ord talar till våra hjärtan. Och jag ber att vi ikväll skulle få känna att vi rör vid någonting som är större än våra egna tankar och det vi lyckas formulera. Jag ber att vi skulle få nås av det där skapande, levande ordet som förmår att göra någonting djupt där nere i våra hjärtan. Ge oss det undret, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Jag tänkte bygga det jag har att säga på följande citat. Jag kommer snart tillbaka till texten, men lyssna på detta. För att vildpenséer ska kunna växa måste någonting hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Jag ska ta det en gång till. För att vildpenséer ska kunna växa måste något hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. De där orden har jag lånat ur den här lilla boken som heter Ögat i blomman. tankar om panser eller penser. Jag ska ärligt säga, det är författaren Björn Berglund, Göteborgs författaren, som har skrivit den här. En fantastisk bok. Jag ska ärligt säga att jag är inte särskilt förtjust i panser. Så har jag sagt det en gång för alla. Om jag låter allt för hyllande, så tycker jag ganska illa om panser. Med ett enda undantag. Och det är styrmorsviolen, som ju dessutom är Ångermanlands landskapsblomma, mitt hemlandskap. Den blomma som Shakespeare kallade för heart's ease, alltså hjärtats lindring. Den här boken är spännande, och redan i förordet så berättar naturskildraren Björn Berglund hur han någonstans i övre tonåren en tidig morgon ger sig av i ytterskärgården här någonstans utanför Göteborg med sin kajak. Han är instoppad med underkroppen i båten, skriver han, och kajaken blir som en klädedräkt, nästan som ett skinn, och han blir under den där turen nästan ett med havet. En stilla, lite disig sommarmorgon, och kajaken glider tyst och lätt över havsytan. Det går så lätt, skriver han, som när sälar leker att paddla en kajak. Så lätt att han lika gärna skulle kunnat rest sig och gått på vattnet och dragit kajaken efter sig på solens gata. Han beskriver det som en känsla av utvaldhet att färdas på det sättet, smygande, utan spår i gryningen. Och i det smärtsamma vårljuset paddlar han ut till de yttersta öarna på sin upptäcktsfärd. Och det är långt där ute han ska komma och göra det växtfynd som aldrig ska släppa greppet om honom, så säger han. Och han ser dem redan på långt håll, men då först bara som en suddig blå slöja. Det som senare visar sig vara ett hav av miljoner och åter miljoner styrmorsvioler. Jag citerar. Fullständigt oåtkomliga och fräckt påtagliga har styrmorsviolerna sökt sig till den mull som bjuds i smala klippskrevor. Överallt där lite jord har råkat bildas eller snäcksand sköljs ner sticker blommornas plantor upp. Och så kommer det stycke som för mig blev en hel predikan. Det är i bristningarna och de försvagade zonerna i urbergsgrunden som styrmorsviolen i första hand tar besittning. De märker ut blottorna i berget och ger sin tröst åt klippan. Ingenstans framgår så tydligt som i ytterskärgården livsvillkorens karaktär av marginalitet och chanstagning. Men också livets fullständiga suveränitet lyser här med blommors prakt. För att vildpenséer ska kunna växa måste något hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Slutcitat. Jag önskar att jag hade skrivit det själv. Bilden av blommorna som växer i klippan, den är så kraftfull av ett skäl, och det är att den bespar oss all billig tröst. Det finns inte spår av det i den här skildringen. Den för oss bortom eller under sådana där snabba förklaringar om mening med det som sker när någonting går sönder. Här är det snarare så att förändringar djupt, djupt där nere gjorde att påfrestningarna blev för stora, och det som var så tryggt och så säkert brast. Det vackert rundade av årtusenden varsamt eroderade öppnade plötsligt ett gap med vassa kanter, och man står där och vet det är allt annat än vackert. Där kunde den här berättelsen ha slutat. Den skulle ha slutat med sår i graniten, men den gör inte det. Och hade den gjort det så hade det förmodligen inte blivit någon predikan. För tiden har sin gång. Det samlas tång och grus och sjöfågelspillning i det brustna, och på något outgrundligt sätt så slår ett nytt liv rot just där. Och så en dag när en ensam ung kanotist ger sig ut mot det yttersta i havet, så möter han på avstånd ett fjärran blott paradis, ett violdis. Och ur det brustna, upptäcker han, så växer det en obeskrivlig skönhet. Jag ska vara så frimodig ikväll att jag ska försöka säga någonting om den processen. Alltså den process som går från sprickor till blommor. Från brustenhet till skönhet, om du så vill. Och det måste man göra med stor varlighet, därför att ingen människas smärta är ju den andres lik. Vi kan känna igen oss i varandras kamp. Och därför är det viktigt att vi också vågar prata om den kampen. Men smärta kan aldrig någonsin generaliseras. Och jag har fyra tankar kring detta. Och den första har jag kallat: även klippor kan gå sönder. När jag började tänka i de här banorna så hamnade jag, som ni redan har förstått utifrån textvalet, ganska tidigt i berättelsen om Bibelns Petrus. Jag var tvungen att le lite för mig själv när jag insåg att när Jesus ska ge ett extra tilltalsnamn till denne Petrus, alltså någon slags samlingsbegrepp för hans person och hans livsuppgift, så använder Jesus just uttrycket klippa. Du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Så tänkte jag först att Jesus gör det verkligen inte enkelt för Petrus. Vilka förväntningar han lägger på honom. Och många är ju de människor, jag tror vi alla känner sådana, och vi känner någonting av det i oss själva, som har knäat under allt för stora förväntningar ifrån omgivning, ifrån föräldrar, ifrån arbetsledning och ifrån många andra håll. Och jag har alltid tänkt att Jesus tilltalar allt det där fasta och goda, det klippfasta hos Petrus, ledaregenskaperna han såg där, att han i Petrus såg en människa med andra kvaliteter än de andra. Men jag tror inte så längre. Och det är kanske mitt huvudbudskap. Jag inser när jag läser att om någon känner Petrus rakt igenom, så är det Jesus. Jesus visste, och det är viktigt, att klippor går sönder. Även klippor går sönder. Och det är min andra fundering. Och det är att Jesu uttalande över Petrus kommer inte som ett svar på Petrus meritförteckning, utan den kommer som ett svar på Petrus tro. Och skillnaden mellan dem är himmelsvid. För visso har Petrus många kvaliteter. När man läser om honom så tänker man ibland så här, att han är ju en sån där kille som man gärna vill ha i ett arbetslag. När Jesus informerar lärjungagruppen om sin förestående död, så reagerar Petrus med hela kroppen. Han tar Jesus åt sidan och så säger han: må Gud bevara dig, något sånt ska aldrig få hända dig. Han är den där impulsive som lämnar båten och går på vattnet, som sjunker men vänder i sjunkningen och kommer tillbaka upp igen. Han är den som vill bygga hyddor på förklaringsberget. Och när Jesus ställer öppna frågor till hela lärjungagruppen, så är det väldigt ofta Petrus som liksom tar ordet och svarar för alla de andra. När Jesus berättar liknelser som kretsen inte förstår, så är det Petrus som bryter den här andäktiga tystnaden och vågar säga det de andra tydligen inte vågade säga, nämligen att de inte förstod vad Jesus menade. När Jesus vill tvätta deras fötter så är det Petrus som vägrar. Inte ska du tvätta våra fötter, säger han. Men när Jesus har förklarat för honom varför detta ska ske, då är hans protest som bortblåst. Och då är det 180 grader i andra riktningen, så säger han: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan tvätta hela mig. Och så läser man den här listan och så tänker man ju precis det där: vilken klippa, alltså vilken kille. Det är naturligtvis sådana som Gud använder. Men det här är ju inte hela sanningen om Petrus. Det är Petrus som är en av dem som inte orkar vara vaken och be när Jesus kämpar i Getsemane och ber att de ska vaka med honom. Så somnar han på sin post. Han orkar inte ens vara vaken en timme. Vilken klippa. När Jesus förs bort så ingriper han inte. Han följer fegt efter. Och så står det, och det är en så tragisk mening: han följer efter för att se hur det slutar. Vilken klippa. I besvikelsen efter Jesu död så är det Petrus som först och högst signalerar att han överger deras vision och kallelse och återvänder till sitt gamla liv som då var fisket. Petrus är klippan som går sönder. Spänningar långt, långt där nere i djupet av hans personlighet blir för starka. Det brister för honom. Och just där det brister, där friläggs så mycket av det kristna evangeliet. Och då är vi min tredje punkt. Att våra liv går sönder är inget hinder för att Gud ska kunna använda oss till rik välsignelse. Och vad jag önskar att jag kunde säga det så att du vågade tro det. Att livet går i 1000 bitar är inget hinder för att Gud ska kunna använda dig till stor välsignelse. Ibland får jag för mig att det till och med kan vara precis tvärtom. Att det andliga livet växer inte ur vår prickfrihet och präktighet. Den ytan kan vara hård som granit, men där ytan är hård som granit, där växer det sällan några vildpanser. Någonting måste gå sönder. Tänk om det är så med människor som det är med vildpanser. För att de ska kunna växa måste någonting hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Jag har fått för mig, och rätta mig gärna om jag har fel. Jag vet inte hur vi ska kunna kolla det, men jag har fått för mig att du sitter ikväll i missionskyrkan i Fiskebäck som brände dina förtroenden, som svek i dina relationer, som lovade runt och höll tunt och som är så gruvligt besviken på dig själv. Och min hälsning till dig ikväll är att ur det brustna kan livets Gud låta någonting nytt växa fram. Det är inte detsamma som att Gud säger att det som hände var okej. Det kan rymma oändligt mycket sorg. Det kan rymma sår. Det kan rymma skadade människor. Och du själv kan vara den som är mest skadad av det som gick sönder. Men det sista ordet är ännu inte sagt. Det kan komma en dag när en ensam människa liksom nalkas din kust i gryningen och ser ett blått skimmer runt ditt liv av miljoner styrmorsmioler som växer där ditt liv brast. Det var inte meningen, men med stor fräckhet så lät de sig planteras där. Det finns en nyckelmening i den här skildringen efter sveket hos Petrus. Jag tror att ni märkte att jag lite särskilt underströk den när jag läste. Och det är raden. Och han gick ut och grät bittert. Vad hände egentligen den där natten? Ja, det berättar Bibeln ingenting om. Jag har tänkt så mycket på den där meningen. Tänkt att det är inte självömkan som talar. Det här är inte en människa som ser sig själv som ett offer och säger att det är typiskt att allt sånt här händer mig. Det verkar snarare som om Petrus gråt, den där bittra gråten, kommer ur en stor dos självinsikt. Han kanske till sist landar och så säger han: jag är inte bättre än så här. Det här är sanningen om mig. Han har svikit sina ideal. Han har svikit ett löfte till en av de människor han älskar allra mest. Och han har svikit, känner han nog, sitt livs inriktning och kallelse. Och han gick ut och grät bittert. Och så skulle jag vilja fortsätta säga: det var bra att Petrus grät. Tårar är mjukgörande för människor. En god vän till mig berättade för en tid sedan. Vi satt och åt och så kom vi in på det där med hur präglade vi är i våra släkter av olika hållningar. Alltså hur vi förhåller oss till och hanterar det som händer i livet. Och så berättade han att han var uppvuxen i en familj. Jag kallar dem för familjen Holmberg fast de hette något helt annat. Och i den här familjen så hände det att svärfadern plötsligt blev änkeman, alltså han, min väns svärfar. Och i det tomrum, han blev änkeman, och i det tomrummet som uppstod efter hans livskamrat, så valde han att bara bita ihop och gå på som om ingenting hade hänt. Och så sa min kamrat till mig att det där gjorde han ju inte bara för att han fick för sig det, utan det gjorde han därför att i vår familj så är detta ett nedärvt mönster sedan generationer tillbaka. Och det är: vi visar aldrig känslor, vi uttrycker aldrig starka känslor, utan vi håller det på en väldigt balanserad nivå. Och vi gör det under ett gammalt nedärvt slagord som lyder: en holmbergare bryter aldrig ihop. Så kom ihåg det, om du heter Holmberg. Men så hände det att den här livskamraten, hans fru, och de hade varit gifta i över 60 år. Hon dog ifrån honom och han blev ensam kvar. Och efter begravningsgudstjänsten så bjöd han hem alla dem till deras stora lägenhet nere i centrala stan. Och så åt de tillsammans. Det var fin mat. Och när middagen var över och alla hade sagt det som skulle sägas, så knackade han i glaset. Och så reste han på sig och så skulle han bara hålla ett litet kort tacktal. Men när han började säga någonting, och så skulle han säga hur mycket denna kvinna hade betytt i hans liv, då brast det för honom. Och han började storgråta där han stod. Och alla regler bröts i ett ögonblick, och min kamrat berättade att det var som om någonting brast, inte bara i honom, utan någonting brast i alla oss som satt där. Någonting brast i årtionden av nedärv släkthållning, och det var det bästa som kunde hända i vår familj, sa han. Där började en ny ton liksom planteras i vår släkt. Det är bra att Petrus gråter. Därför att om vindpenséer ska kunna växa, så måste någonting hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Är det möjligen vad som händer under natten i Petrus liv? Att han gör upp med sig själv, att han når sin egen botten, och är det möjligen där han lär sig vad nåd egentligen är? Så att han långt senare kan skriva i ett av sina brev, det första Petrusbrevet: jag skriver dessa korta rader, säger han, för att stärka er och bekräfta att här är verkligen fråga om Guds nåd som ni ska stå fasta i. Vilken fantastisk text. Märk att fasthet i trons avseende, det är ju inte att inte misslyckas, utan fasthet är att hålla sig kvar vid Guds nåd. Och så undrar jag, hade Petrus vetat det om hans liv inte hade gått i 1000 bitar? Det tycks som om Guds sökare i alla tider vet av perioder när allt rämnar. Och ibland tycks det vara ett led i ett medvetet, frivilligt sökande efter Gud. Och ibland händer någonting som spräcker hela idyllen. Och just då är det bara tomt och tyst och mörkt. Men när jag läser Bibeln så finner jag att budskapet på den här punkten, det samlade budskapet, inte är att livet kan gå sönder. Det samlade budskapet, det är att förr eller senare så går livet sönder. Punkt slut. Lyssna på psalm 84. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig. De som gärna drar upp till templet. När de går genom Tåredalen så blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Och så ber jag er lägga märke till ett enda ord. Ordet när. När de vandrar genom Tåredalen, numera heter den Bakadalen, så kanske det där ordet när är något mer än ett tröstande löfte. Tänk om det där är en karta till ett liv som är höljt i välsignelse. De som väljer att vandra hela sitt liv på höjderna, de som undviker Bakaträdens dal, Tåredalen, kanske också väljer bort den väg som är rik på källor. Vägen till templet, så läser jag. Vägen till platsen där Gud uppenbarar sig i våra liv går inte från framgång till framgång till framgång. Den går igenom den dal som kallas för Bakaträdens dal och som också har kallats för den torra dalen. Och så 4. Ur det brustna växer det ett hav av blommor. Tillbaka till Petrus bara ett ögonblick. Petrus försvinner ju tack och lov inte ur handlingen i Bibeln efter sveket. Efter den där bittra natten så kommer det, som det gör också efter bittra nätter, så kommer det en gryning. Och i sprickorna av det som har hänt så planterar Kristus mycket varsamt blommor. På pingstdagen så slår det ut miljoner violer. Och vem är det som stiger fram i det blomhavet om inte Petrus? Han förmedlar från Gud helande till mannen som sitter utanför templet och tigger. När människor såg hur frimodig han var, står det, så förundrade de sig. När myndigheter försöker tysta deras vittnesbörd så är det Petrus som träder fram och säger att man måste lyda Gud mer än människor. Han ser rakt igenom Ananias och Safiras andliga bluff. Och han vinner på kort tid ett sånt förtroende så att människor bär ut sina sjuka, lägger dem vid kanten till de gator där de vet att Petrus ska passera för att åtminstone något av hans skugga ska falla över dem. Inte trodde Petrus det när han grät så bittert. För att vildpanser ska kunna växa måste något hårt ha gått sönder och förbytts i mjukhet istället. Och så till sist. Hela berättelsen om Petrus liv och om våra liv ryms i en större berättelse. Det är berättelsen om att det som händer oss har också hänt Kristus. Det som är historien om våra liv finns liksom inuti historien om Kristi liv. När Jesus möter sitt mörker, sitt lidande, så talar hela skapelsen samma språk. Marken skakar och så står det att klipporna brast. Förhänget mellan en förlorad värld och Guds helighet och upprättelse brister, och ur det brustna så öppnar sig en väg. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Och när Kristi kropp brister så strömmar det hälsa och läkedom till oss. Och så kan vi sjunga med den där 1700-talssalmen. Också vi, klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och när man gömmer sitt liv där, så kan den där dagen komma när någon seglar in mot ens kust och så märker man att ur det brustna så växer det ett hav av blommor. Låt oss be. Helige Fader, du som känner oss innan och utan och som ser på oss med bara kärlek, med en blick som alltid vill upprätta, med en blick som alltid vill hela och läka och älska. Helige Fader, tack för att du är här genom den heliga Ande och vill röra vid våra liv. Och jag ber dig för den som är här och som just nu är mitt i det brustna. Jag vill också be dig, Herre, för den som har blivit hård som granit och som kanske skulle behöva en bristning i sitt liv. Någonstans, Herre. En bristning i hjärtat som gör att det goda, det varma, det mjuka kan få slå rot där igen och blomma. Tack för att det är möjligt ikväll. I Jesu namn.